Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå?
Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Äntligen slutspel och vi går för guld. Söker du efter en guldkantad service och inte orkar vänta på att din rådgivare ska höra av sig? Kontakta då Vågen Försäkringsbyrå. Vi nöjer oss inte med en andra plats. Vågen för Vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänt, återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
We're here to win the championship. Ja, nu är Chris Abbotts ord mer verklighet än någonsin. Rögle ska spela kvartsfinal för första gången, som du skrev, Daniel Roth, på nästan 10 000 dagar. Det är så overklig siffra att man knappt kan säga det numret. Såklart helt fokus på Rögles kvartsfinalserie mot Frölunda. Ni kommer att få en intervju med Ted Brithén. Vem annars? Ni kommer också få en intervju med Frölunda-experten Henrik Lehmann. Han har ju sin sajt Raka Puckar. Han kommer ni att få höra också om Frölunda. En träningsrapport. Ni vill inte missa det här. Linus Hallin är ju såklart också med. Och jag och Mattias Hjelm ska försöka leda den här trion in i allvarets stund. Rögle, Frölunda. Mina vänner Daniel och Linus. Skjut ut era ord till våra kära lyssnare.
Jag trodde du sköt ut mig från podden, för jag blev inte presenterad. Men
jag sa det.
Schysst, sa
ditt namn i ditt dokument som du har skrivit. Vi kommer att prata mycket om de här 10 000 dagarna och ditt dokument. För det har varit en resa med så mycket lidelse och passion för alla grönvita supportrar. Och du har blivit mailbombad, Daniel Roth. Nu fick du din presentering med hela namnet också.
Gott snack. Ja, men det känns väl härligt. Efter en grundserie som har varit 52 matcher där jag har vittnat några gånger om att motivationen har väl kommit och gått lite. Det har varit en lång lunk, så kändes det ju som att när Roger Rönnberg börjar syka lite och skicka giftpilar till Cam Amor direkt efter matchen mot Djurgården igår kväll, så gick i alla fall min slutspelsfeber igång. Så att jag är supertaggad på att se det här, den här serien.
Linus, vad ligger din feber på? 38,5, 39, 40 eller 49?
Ja, men den är ganska högt. Temperaturen här också, eller väldigt högt. En överlägsen peak på den här hockeysäsongen i alla fall just nu. Jag tycker det är väldigt liksom intressant och roligt att det blir just Rögle Frölunda. För de här två lagen har ju skavt på varandra ganska ordentligt de senaste säsongerna. Man har sett det till och med, jag har varit uppe i Göteborg och bevakat någon träningsmatch inför säsongen. Där var liksom inga snälla ord som sades mellan spelarna. Mycket tjafs, mycket gnabbande, mycket efterslängar och sådana grejer. Och det är liksom ett litet derby i miniatyr vi kommer att se. Som kan explodera och bli något otroligt sevärt. Så jag är väldigt taggad på att det just blir den här kvartsfinalserien.
Jag satt också och hejade på Frölunda. Jag hoppades på att det skulle bli de här två lagen. För att det skulle bli liksom den roligaste serien att bevaka. Mycket roligare än Rögle Färjestad till exempel. Okej, jag hade kunnat tänka mig Rögle Malmö också. Men så blev det inte.
Jag har varit ute och inte alla grejer liksom, som jag har skrivit, men samlat lite intryck och så från spelare och Röglefolk när jag har sprungit ut i arenan under den här veckan. Dels när det blev definitivt att det blev Frölunda, men också när det var hypotetiskt och lutade mot dem. Och det beror ju att det har utvecklats. De här känslorna mellan de här två lagen är väl, folk verkar vara ganska eniga om att eftersom maktbalansen successivt har jämnats ut lite, att Rögle har kommit som den här tycker väl säkert Frölunda irriterande liksom lillebrossan och börjat plocka poäng och börjat vara jobbiga och börjat vara ett rejält hinder för dem som ju har haft sin dynasti de senaste säsongerna, har irriterat uppe i Göteborg. Också att Rögle då har sett sin chans att liksom trycka till Frölunda och även tyckt att det har varit lite extra roligt eftersom de har märkt hur mycket de har irriterat Frölunda, speciellt förra säsongen där man väl tog 4 raka mot dem, vill jag minnas. Den här säsongen har de ju 2-3 poängar var, så det är jämn styrka där, men det har utvecklats något slags någon slags dragkamp mellan de här två klubbarna senaste åren, och det är den som på något vis kommer att kulminera här nu.
Ja, men dels det, och det har vi pratat en del om här, dels har jag väl också nämnt i något tillfälle att det här rivalmötet, det går ju lite över generationsgränser också. De som är lite äldre var ju med redan liksom på 80-talet och byggde upp en annan sorts derbykänsla mot Frölunda när de möttes i, och det gick liksom, det går över historier om 30 bussar till Göteborg och liknande. Så det var ju blodiga bataljer redan på 80-talet med, när båda liksom ville uppåt. Varför sitter ni och skrattar på det tårna?
Hur var det på dammarna då?
Sluta, jag får kolla med mitt gamla gäng. Vi får ta upp det vid långbordet. Ni kan inte sitta och skratta när jag drar och berättar om gammalt mög.
Ja, men jag tycker det har blivit roligt varje gång nu du berättar om historiska grejer. För att jag tänker alltid att snart är vi tillbaka på 30-talet på dammarna.
Jag tänker bara på Daniels lilla sekt av informationskanaler.
Jag tänker ju på gamla klassiker med Stefan Larsson och Håkan Algotsson i mål och Peter Berntsson och Peter Gustafsson och vilka drabbningar det var på 80-talet. Då var du inte med, Linus Alain.
Nej, det var jag inte. Och jag kommer ihåg att du nämnde att vi har haft den här rivaliteten uppe i podden innan. Och då kommer jag ihåg att du nämnde detta och att jag då blev liksom lite överraskad av att det här motsättningsförhållandet, eller vad man ska kalla det, mellan klubbarna har funnits innan. För det hade jag inte koll på, att det har funnits en rivalitet som nu då har, vad ska vi kalla det, fått nytt liv, blåsat upp igen. Vilket ju är väldigt roligt faktiskt. Att det inte bara är så här Rögle-Malmö som lockar fram lite extra känslor, utan att det också är Rögle-Frölunda.
Och det är ju också en aspekt i det som du var inne på, Linus. Att det är en, om man uttrycker det så, lilla irriterande kusinen från landet som ska möta den urbaniserade storstadsmänniskan. Så det är ju också, jag ska inte säga landskap mot storstad, men det finns ju ändå någon slags symbolik i det hela.
Det har absolut en poäng i, och det finns ju massa fler dimensioner i det här. Jag menar, kolla vilka som står på tränarbänken i respektive lag som vinner och tassar på det, Daniel. Roger Rönnberg, med allt vad han står för, han har ju liksom aldrig någonsin tyckt att en utvisning på egna laget var korrekt dömd. Och så Cam Abbott med sin, även om den är kort, tränarhistorik med massor av känslor som han har försökt tona ner nu. Hur blir det när det kommer lite ännu fler och kanske ännu giftigare pilar som kastas på någon presskonferens eller mellan båsen eller efter ett tveksamt bortdömt mål eller så? Kan Cam Abbott hålla sig lugn? Kan Roger Rönnberg hålla sig lugn? Mycket spännande.
Och blickarna. Roger Rönnbergs intensiva, livsfarliga blick som man bara känner, vänta, jag tittar bort, mot Cam Abbotts totala stirrande in i väggen eller golvet. Det är ju två par ögon som har helt olika utstrålning.
Jag kommer inte missa någon. Jag brukar tycka att presskonferenser är dödstråkiga, men jag kommer inte missa någon i det här slutspelet i alla fall. Roger Rönnberg är ju en av dem som kanske jag tycker är skickligast på att använda den plattformen för att liksom skicka ett budskap och det inåt i sin grupp och börja psyka motståndare. Det räcker att gå ut och kolla på YouTube hans episka liksom presskonferens battles med Bert Robertson med med flera exempel. Och han hade ju en liknande som lite flög under radarn tidigare under säsongen. Liksom, när han sa någonting i stil med att när då såklart Frölunda hade vunnit. Att det här var kanske första gången som de har börjat liksom respektera Rögle. Lite tillspettat kanske. Men som väl liksom kan tolkas på olika sätt. Men det är ju, man kan ju tolka det välvilligt, men det är också liksom lite spark i röven liksom, att se nu när vi väl liksom skärpte till oss och började ta det på allvar så vann vi.
Jag är lite nyfiken också på hur det här, om det nu blir något psykkrig längre fram också, hur det kommer att te sig. Min teori är väl kanske att Cam Abbott inte kommer att initiera någon provokation, men jag tror också att får han en provokation kastad på sig på typ en presskonferens, så kommer han inte att liksom ducka. Det kan man ju säkert göra under en grundserie, men jag tror inte han kommer att göra det nu. Och sen ska man också komma ihåg att du säger, Daniel, och då har du helt rätt i, Roger Rönnberg är skicklig på det här spelet med vilka signaler man ska sända ut via media, till exempel till fans och trupp och allt vad det nu är. Men han har också låtit sig provoceras ett par gånger och svalt både krok och lina och hela fiskespöet, till exempel när Bulan Berglund gick ut och sa att, vad var det han sa, något att vi kan inte spela så här mot ett bottenlag eller något sånt i början av säsongen. Och Rönnberg gick ju bananas efter det, vilket var ju jätteroligt, för det var ju säkert precis det Bulan ville.
Jag håller med. Han har både delat ut lösningar och fått på hakspetsen.
Och apropå provokationer, om Cam Abbott skulle få en provokation mot sitt lag under match, inte bara på presskonferensen. Jag tänker att Cam Abbott ändå har införskaffat sig ett ganska gott förråd av taktiktavlor. För det lär ju kunna vara en och annan som ryker.
Ja, men där kommer ju kanske det här med erfarenhet in. Roger Rönnberg har varit med om 100 SM-slutspel som coach. Cam Abbott har spelat en massa slutspel och det är massor av slutspelserfarenhet i Rögle. Men Frölunda har varit i den här situationen. De har lett med 2-0, de har legat under med 2-0. De är nog lite säkrare, tror jag, på vilka knappar man ska trycka på. För jag menar, de vill inte bara att det här ska gå ut och bli liksom ut och testa varandra och spela hockey mot varandra. För det har ju bevisligen Rögle varit lite bättre på än Frölunda. De vill ju säkert ha någonting annat. De vill skaka fram mer känslor och få Rögle ur rytmen och få Rögle att fokusera på annat än trissan.
Och jag är ju spänd också på just det här att det är de regerande svenska mästarna med enorm slutspelserfarenhet som kommer väldigt uppvärmda från en play-in-serie mot Djurgården mot ett Rögle då som är nykomlingar i de här sammanhangen, men som presterat på en hög nivå nästan genom hela säsongen och varit klart bättre än Frölunda. Inte så många pannkaksfall som Frölunda. Och det där kommer vi komma in på senare också med intervjun med Henrik Lehmann. Det här med att gå upp som en sol och falla ner som en pannkaka. Så det är ju en intressant och spännande drabbning just ur det perspektivet också, tycker jag. Vilket väger tyngst? Slutspelserfarenheten eller det maskinella?
Jo, men det är ju en jättepoäng. Frölunda har väl nästan spelat 5 matcher på en vecka senaste veckan. Rögle har spelat 5 matcher sedan den 9 mars. 5 matcher på en månad. Det har vi ju lärt oss denna säsongen att det många gånger har gett effekt. Alltså de lagen som har tvingats till ett corona-break kommer tillbaka. Då är det liksom hack i maskineriet. Lex liksom Rögle Växjö sista omgången. Jag tror definitivt att det är en jättefördel för Frölunda att komma in och spela 2 matcher här nu i helgen. Jag skulle inte ramla av stolen om Frölunda vinner matchen liksom den första på att man är uppe i varv och att Rögle är rostiga.
Det är ju det som också blir den intressanta aspekten, för Rögle har ju ändå i det långsiktiga perspektivet, i det kortsiktiga perspektivet har man såklart en liten nackdel. Att man inte är varm i kläderna. Vilket säkert kommer att synas i lördagsmatchen. Men i det långsiktiga perspektivet över 7. Så har man haft 2 veckor på sig. Och liksom plåstra om de som har haft skavanker. Även liksom lagt en vecka på hårdare, tuffare träning för att bygga upp sig inför slutspelet och sen finslipa. Så kortsiktigt kan man åka på både en och två smällar, men långsiktigt borde man kunna dra nytta av att man har haft den här perioden bakom sig. Sen är det självklart så att de mentala smällarna i början får ju inte bli för tunga. Att det börjar sättas, om man nu skulle torska på matcher i Rögnäs fall i början och hamna i ett matchunderläge med låt säga 1-0 eller 2-1 eller vad det nu kan bli. Att det börjar flyga runt för mycket tankar, utan det måste finnas en grundtrygghet för att man ska kravla sig upp och förbi ett sånt hinder då.
Linus, nu när du ändå säger att man har haft 2 veckor på sig att plåstra om och få spelare att komma tillbaka från skavanker, så finns det ju fortfarande ett och annat eller något stort frågetecken ändå som Rögle helst vill ha till utropstecken och helst redan igår och definitivt till imorgon lördag. Vi säger att vi spelar in det här på fredag enbart för att veta att vilka som är kvartsfinalmotståndaren blir klart på torsdag kvällen. Så därför lite senare Rögle-podd. Men tillbaka till det, Linus. Att det finns en någon eller ett par spelare som man inte riktigt vet hur det ser ut för.
Precis. Jag ska bara säga, jag vet inte om vi nämnde det, men jag nämnde nu i alla fall på det här, apropå Rönnberg, Abbott. Där finns ju en intervju med Cam Abbott hos oss på hd.se där han ger sin replik efter Rönnbergs då utspel i Seymour efter deras Djurgårdsmatch. Så för de som är intresserade att läsa vad Abbott säger och tänker kring det, så är det bara att gå in där. Men precis som du säger, det är ju egentligen är det ju faktiskt bara ett frågetecken som finns i Rögle, och det är stort, för det är Dennis Everberg. Han har inte tränat de senaste dagarna alls. Han har suttit på läktaren, eller han har säkert varit i gymmet självklart, men inte på is alls, utan han har istället skymtats på läktarplats och gåendes i katakomberna, vilket ju utesluter liksom sjukdom, och istället då är det någon typ av skada som de håller på att behandla på honom för att få honom spelredo.
Jag tänker att det faktiskt finns ett frågetecken till, även om han är i träning och spelar, och det är ett frågetecken som kommer att vara ett frågetecken under hela slutspelet, och det är Leon Bristedt. Hur orkar han? Hur klarar han sig? Nu tränar han i en kedja med Sjögren igen, va? Och Tambolini, Linus?
Sjögren och Pallola. Precis. Leon Bristedt, däremot jämfört med hur det har sett ut innan, så är ju rapporterna försiktigt positiva. Alltså han har tränat på i powerplay och i den här kedjan under de passen. Jag har varit och kollat under veckan och jag har varit där de allra flesta dagar, om jag minns rätt, utom onsdag då, där de hade frivillig is. Och han har liksom inte tränat mindre än någon annan, utan han har varit med på övningarna och inte stått över vad jag har kunnat se. Vilket ju indikerar på att han ska vara redo och helt enkelt starta, i alla fall i kvartsfinal 1.
Jo, absolut. Jag tänker kanske att vi inte vet hur mycket han orkar efter sviterna av covid-19. Det är där man inte vet, även om man har varit med och tränat fullt och ser vara i shape, så har vi sett tidigare också att det är inte så självklart och inte så enkelt att veta det där.
Nej, hans bekymmer har väl handlat om återhämtning, men man kan väl det är väl inte att överdriva och till och med säga att det är väl lite mer än försiktigt positiva. De signaler jag får från olika håll är väl att det går liksom rejält åt rätt håll. Det har vänt rejält liksom för honom, och att han är betydligt starkare nu än tidigare. Sen om det innebär att han kan spela 4 matcher på 5 dagar, det är ju helt omöjligt att spekulera om såklart.
Nej, men precis. Det är väl där knäckfrågan ligger. Vi gjorde ju en intervju med Bristedt för någon vecka sedan under det här matchuppehållet, där han vittnade om precis det du säger, Daniel, att det kändes som att det gick på rätt håll redan då för honom. Men knäckfrågan handlar om hur reagerar han då om han får spela 15 minuter eller någonting i match 1. Är han redo att göra samma sak i match 2, eller måste man börja köra sin dragspelsmatchning med honom, vilket är alldeles 100% säkert finns en plan för inom tränartrojkan. Men det är det handlar om. Får man ett positivt svar och han kan spela de 2 första matcherna, kanske han måste vila i den tredje och spela den fjärde, eller på något i något annat scenario. Det vet man ju inte än. Det tror jag inte ens Leon Bristedt själv vet.
Jag tycker också här att vi inte ska släppa Dennis Everberg riktigt än. För Dennis Everberg har en så viktig roll i Rögle. Han är en del av den så, vad ska man säga, fantastiska eller starka första kedjan. Både för sig själv och det han gör, men också gör för kedjan. Det är en spelare som är, det är ett större avbräck än en spelare om han inte kan spela. Så ska man plocka bort någon spelare för Frölunda så är det ju Everberg.
Ja, men jag är helt på din sida där, Hjelm. Det är ju en topp tre nyckelspelare, känns det som. Han har en nyckelroll, inte minst i powerplay, den som alltid eller oftast skymmer målvakten när andra skjuter. Han spelar boxplay, han är en del av den liksom kedjan som måste fortsätta producera. Det är ju helt enkelt en spelare som helst inte, eller som inte får försvinna eller gå bort för dem. Han, Seider, Niklas Hansson kanske.
Ja, men jag bara lägger till här med Everberg. Det är ju under en slutspelsvecka eller en viktigaste matcherna på säsongen vecka, även oavsett om det är kval eller åttondel eller kvart eller vad det nu är, så blir det ju en annan typ av retorik också kring hur man pratar om skadade spelare. Vi har ju gjort flera intervjuer med i Rögle-lägret den senaste veckan, och där har det hela tiden hetat och låtit som att nej, men det är ingen fara, Everberg är tillbaka på torsdag. Nej, men vi tror att han tränar på fredag. Och sen har det inte blivit någon träningscomeback för honom. Så den absoluta känslan är ju att man vet betydligt mer om vad man kommunicerar utåt. Sen om man vet att nej, men han ska göra matchvärmningen på lördag och sen spela. Eller om man vet att han kommer att missa helgens två matcher vi siktar på tisdag. Istället, det känns bara som att det är en sån här klassisk lite så här halvmörkar scenario längs vägen, eftersom man har sagt hela tiden nästa dag, men det har inte hänt att han har kommit tillbaka.
Han känns ju som ett jättefrågetecken om man inte ens är på is dagen före, såklart.
Men om vi glider in på nästa ämne då, liksom bara går igenom kedjorna, så finns det faktiskt en info här som bara passar till resonemanget, spelar Everberg eller gör han Nämte. Så jag kan väl bara dra det snabbt då. Det jag funderar på, som jag gärna vill ha era tankar kring, är att på Everbergs plats så spelade på torsdagsträningen junioren Marco Kasper, och idag då fredag så var det Erik Andersson som vikarierade där. Och de andra kedjorna är då som väntat, liksom Tambellini, Brithén, Anton Bengtsson, Bristedt, Mattias Sjögren, Palola, Adam Edström, Brady Ferguson, Mattsson. Frågan är då, stoppar man liksom dagen före match, låter man Erik Andersson spela in sig där, eller hade man gjort en helt annan rokad om man hade varit säker på att Eva bara inte kommer att spela lördagsmatchen? Förstår ni vad jag menar?
Japp. Jag tolkar det som att Eva bara inte spelar imorgon. Så här liksom ingen insyn eller kunskap om detta, men min ryggmärgsreflex och erfarenhet säger man det, att spelar man Erik Andersson där så har man någonstans hittat en, vad vet jag, det är svårt att, det finns inte någon som är som Everberg, men lite samma liksom egenskaper ändå. Kasper känns ju mer som att man kan lufta under tiden kanske, men ska man in i ett slutspel så ja, för mig är det en indikation på att Erik Andersson spelar varje morgon.
Jag tänker också att när du frågar Linus just det här, eller ska man gjort någon annan rokad, så tror jag att man resonerar att hur ska de andra kedjorna se ut? Jo, vi vill ha dem så här. Okej, kan Dennis Everberg inte spela? Ska vi då splitta någon av de kedjorna så får det en dominoeffekt? Nej, vi behåller de andra tre och så hoppas vi på att Erik Andersson kan göra en fullgod insats. Arbetsinsats kommer han definitivt då att göra fullgod, och kanske några poäng också. Och så inväntar man Dennis Everberg när han kommer tillbaka och kan spela, om det nu inte är redan på lördagen.
Ja, och jag, ytterligare en slutsats jag gissar mig till är ju också att, som du säger oss igen, att det inte rör sig om någon i så fall längre frånvaro på Everberg. För då hade man ju kanske, vad vet jag, spelat Tambellini eller Palola på en sån position och satt ner Erik Andersson i typ en tredje kedja. Om man säger att nej, men Everberg kommer missa de fyra första matcherna. Då har man byggt om spetskedjan då kanske istället. Samtidigt så är jag väl lite så här. Jag är inte lika säker som ni. Eller säker, men jag är inte lika liksom kraftig i min gissning att Everberg inte spelar ändå. På, och det, jag vet inte varför. Det är också bara en känsla.
Men sidospår kanske, men det känns väl lite annars att Erik Andersson blir över liksom, i den här konstellationen. Jag tror liksom du, Linus, hade man vetat att Everberg är out resten av slutspelet så hade man rivit om, gjort om strukturen och sett till att säkra bästa tänkbara uppbackning för Ryfors sa, även om det hade kostat ett hack ner i hierarkin. Detta kan ju indikera att han är någon dag bort, man vet inte om man spelar imorgon eller om man spelar på söndag eller på tisdag. Erik Andersson är ändå över, har lite samma egenskaper och kommer att liksom arbetsmässigt göra ett fullgott jobb där under tiden.
Sista reflektion där som knyter an till det är ju också att alltså, hade man spelat Tambellini till exempel på den platsen, då hade man ju sagt direkt att Everberg, han kommer inte spela lördag. Mm. Men att man spelar Erik Andersson där kan ju också bara vara att ja, men Erik Andersson hade varit extra spelare, säger vi, i ett annat fall. Han får träna på den positionen för att Everberg ska ändå spela där i matchen. Så det gör att jag inte kan vara liksom så här och bara attackgissa mig att han inte spelar i match 1.
Nej, ja, du har en god poäng där. Det gör väl kanske att jag inte backar helt, men ett halvt steg i alla fall. Och så att du är ju helt rätt i det. Erik Andersson ska ju med i matchtruppen i vilket fall som helst. Så att det var lika bra att testa honom där.
Jag står dock fast vid att jag inte tror att Dennis Everberg spelar. Jag tycker att det fanns såna mellanrader känslan när jag läste din intervju där med Cam Abbott och Kristoffer Alvengrip, framförallt då Linus, som finns ute på hd.se.
Ja, det är mycket möjligt, men som sagt i de här tiderna så har jag liksom svårare att lita på vad som sägs till oss med tanke på vad som står på spel, och att Everberg är en så viktig spelare så att det hade kanske till och med kunnat påverka Frölunda på något sätt av att inte veta.
Jo, samtidigt är det så att han är så pass viktig så att finns det minsta risk att han skulle riskera att gå sönder eller skulle få bakslag eller vad det nu kan vara igen, så han missar fler matcher senare, så det är bättre att missa första än att missa en radda lite längre fram.
Tveklöst.
Var finns det något annat att förtälja om det ser ut som att Laledja tar sjätte backplatsen, eller?
Ja, precis. Hansson Jonsson och Saido Jelina och sen då Lesund Laledja och ett fjärde backpar med Ekestål Jonsson och Johannesson.
Sett till hur tränarna verkar resonerat innan så kan vi väl gissa att Ekestål Jonsson är sjunde back och Johannesson utanför truppen imorgon då?
Det kan vi göra, ja. Sen ska jag också säga att Timo Nickel tränade på backposition som en extra resurs. Marco Kasper var också med och tränade på forwardsposition och Kalle Klang var med som en tredje målvakt. Så att alla har koll på det också. Men ja, backsidan känns ju precis så som du säger, Daniel, att den kommer formeras på det viset. Sen vill jag också få med, det var ju ändå lite intressant, man hör och ser grejer och känner på stämning. Det är liksom ett, det verkar inte så himla nervöst där ute, har slagit mig under de här dagarna. Det verkar som att folk är, man kan ju känna på folk hur laddningen är. Det verkar som att alla är, de han pratar med, verkligen liksom sugna på det här. Cam Abbott till exempel, det är ju liksom lite 50-50 läge när man gör en sån intervju. Vad säger de om Rönnberg, vad han sa? Att han säger liksom, det vill jag inte kommentera. Det får stå för honom och sen är det slut. Eller så pratar han på, och det gjorde han ju idag. Och han var väldigt liksom påtagligt liksom laddad och exalterad och uppsluppen. Och, ja, man kände av liksom att det finns en glädje i att få börja.
Jag tror att det där kan vara kopplat till någonting. Självklart att de är förväntansfulla, ser fram emot det, uppspelta och det där. Men när du pratar om nervositet, Linus, jag tror att publikfaktorn gör sig till. Man har under en hel säsong inte haft någon publik att spela inför, inte haft någonting att känna att de är här nu, vi måste göra det här för dem, vi är inte bara här för vår egen skull. Den känslan får man inte med sig, man vet att folket följer på distans såklart, men det är en helt annan känsla när inte åskådarna är närvarande. Och det tror jag gör att om det finns en nervositetsnivå eller anspänningsnivå så sjunker den per automatik.
Jag hade faktiskt tänkt närma mig precis samma resonemang. Jag tror du är helt rätt på det där, Hjelm. Jag tror att hade man kommit till den här under normala premisser vetat att det kommer att vara 5000 pers och liksom en skakande byggnad, så det måste bygga upp en helt annan spänning och nervositet de sista dagarna. Det här är ju liksom skonsammare för nerverna och själen för spelarna, det är helt övertygad om. Risken finns ju liksom i en sån slutspel när allting ställer på sin spets och det är fullsatt och allt, det kan ju bli pannkaka av det, att man liksom överladdad eller att det blir fel liksom. Det känslan är ju alla de här matcherna i tomma arenor att det är inte så stora svängningar liksom från dåliga till bra prestationer som när publiken finns med som en faktor.
Var inte känslan att det var lite det som hände Rögle i den första åttondelen, de spelade mot HV då på bortaplan, när det bara blev pannkaka. Att det var en anspänning på en nivå med fullsatt och liksom något nytt och allt vad det nu var då. Jag kom att tänka på det, jag tyckte det passade lite i din beskrivning i alla fall.
Ja,
samtidigt var det på bortaplan, men ändå.
Jo, men det var ju liksom en, det har vi snackat om innan, det var ju en slags nivåhöjning som kanske ingen var, de var kanske inte riktigt redo för den. De hade skador också. Det var...
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Allmänt stök liksom. Nu känns det som att de har mycket, mycket mer på plats i verktygslådan denna gången.
Utan att du vet om det, Linus Alin, så hjälper du mig till en klockren övergång. Du nämnde HV71 och en som gick hela vägen med HV71 var Ted Brithén. Ted Brithén är tillbaka i Rögle och vet hur det är att vinna guld. Och just Ted Brithén har du pratat med då, Linus?
Det stämmer. Jag stack fram mikrofonen till Brithén efter sista ispasset inför kvartsfinalen. Och jag börjar med att fråga honom hur känslan är nu när det ska dra igång.
Det ska bli otroligt skönt. Det har varit ett par veckor utan match här och vi har tränat rätt så tufft förra veckan och försökt bli lite mer lättat på träning och bli lite mer vila den här veckan och verkligen fokusera på att spela mycket matcher här framöver. Så.
Nu är det klart också att det blir Frölunda i den här kvartsfinalen. Vad är det för typ av motståndare ni ställs inför?
Jag tror ändå alla vet ändå lite vad Frölunda står för. De står ju för mycket fart och vill framåt i banan och skapa offensiv. Och vi vill väl göra lite likadant också. Spela med mycket fart och hårt arbetande lag båda två. Och så där. Så det, jag tror det kan bli en väldigt spännande matchserie.
Och var ligger favoritskapet tycker du?
Jag tycker väl att det är lite både och. Visst, det är bättre i tabellen har vi varit över lag under säsongen. Samtidigt så är Frölunda regerande mästare, så det ska vi ändå ha respekt för. Och de matcherna de vann mot Djurgården nu, så spelar de en bra hockey. Så det får jag stor respekt för. Men vi har stor tro på varandra och så där i gruppen. Så det ska bara bli kul att dra igång mot ett så pass skickligt lag som de ändå är.
Apropå det då, vad tror du kommer att krävas av er rent spelmässigt för att kunna slå ut Frölunda och ta över semi?
Mycket tror jag handlar om att man är noggrann i spelet, så man inte ger upp onödiga saker. Det handlar om allt ifrån onödiga utvisningar till att man får ner pucken i deras zon när det behövs, och man får ut pucken i vår zon när det behövs. Och alla de här små detaljerna som man alltid pratar om, som man inte ger motståndaren någonting, och att man blir på det sättet väldigt svår att spela mot. Det tror jag kan vara väldigt stora nyckelfaktorer såklart.
I vilken form är du själv då inför den här kvartsfinalserien?
Jag vet faktiskt inte. Tränade hårt förra veckan och har försökt hålla så hög effektivitet i det jag gör hela tiden. Och känner väl igår och idag var det två riktigt bra träningsdagar för mig rent fysiskt sett. Bättre än på väldigt länge. Så att, jag är otroligt inspirerad, och mycket är ju det mentala. Att när man är så inspirerad så är det ofta lättare också att komma in i det och göra saker så bra man bara kan. Så jag går in med en stor ödmjukhet inför det här också, och ska göra allt jag kan för att vi ska kunna framgångsrika.
Är det extra speciellt för dig med din anknytning till Rögle och spela det här slutspelet?
Absolut är det det. Man har egentligen, det tänkte jag på faktiskt häromdagen, att hela uppväxten som man tänkt på, och vi går upp till elitserien har alltid sångerna varit, och att man alltid har tyckt att det var coolt, och det har man ju fått uppleva. Och nu var med på en sån här resa att få uppleva ett slutspel. Tyvärr fick vi inte göra det förra året som vi såg fram emot, men i år så känns det som att vi är ännu bättre ställt i laget och har spelat en väldigt bra hockey, så känns ännu mer inspirerande och taggande på alla sätt och vis. Så det tror jag genomsyrar hela laget där inne också. Alla förstår vad det innebär och hur mycket det betyder för människor här runt omkring och sådär. Så det är otroligt taggade.
Det är alltid kul och härligt att höra till Ted Brithén. Han vet vad han snackar om, och framförallt la jag märke till vad han sa då, att han inte riktigt vet vad han själv står formmässigt. Såklart efter hans struliga återkomsttid. Men framförallt just den här känslan och längtan efter det som komma skall, och hur han, när han var yngre, såg upp på att Rögle skulle upp i elitserien, och nu är man äntligen i slutspel då, när han blev blåst på det förra säsongen, allt det där. Känslopaketet, känsloregistret är här, och jag vänder mig till dig Daniel, för du skrev ett långt dokument, läsvärt ska sägas. Nu blir det att vi skrubbar varandra på ryggarna här och kammar med hårs, men för en Rögle-supporter, läs dokumentet signerat Daniel Roth om hela historien och nästan 10 dagars frånvaro från kvartsfinalspel i ett slutspel. Och du har fått massor av berörda människor som har hört av sig, Daniel.
Ja, det är ju ett historiskt dokument som tar sin början 94 i det senaste slutspelet. Eller senaste gången Rögle var SM-kvartsfinal, och det är nästan 10 000 dagar sedan. Och jag förstod väl att det skulle ha ett visst läsvärde, men jag var inte alls faktiskt beredd på. Ibland kan man känna att den här kommer liksom att träffa i hjärtat eller brösthöjd på folk. Liksom. Men jag var faktiskt inte beredd på det i detta. Men jag fattar, jag behöver inte säga vem som har skrivit, för att folk har mejlat. Men jag fick liksom direkt, de tre första mejlen som jag öppnade i morse var liksom framme innan 8, och det stod typ, så här står det första: hej Daniel, jag vill bara tacka för den underbara resan jag fick göra idag på morgonen med Rögle, tack vare dig. Denna text var magisk. Nästa skrev: jag blev tårögd när jag läste din efter 9881 dagar. Underbart slut. Jag har kollat sedan 88 och det som händer nu är magiskt. Tredje: sitter vi i hotellfrukosten på ett hotell med tårarna rinnande ner för kinderna efter att läst din artikel i HD idag. Folk undrar vad som har hänt mig. Helt fantastiskt skriven. Men jag reflekterar lite kring detta, för jag har fått säkert, jag tror jag har fått över 100 liksom mejl eller reaktioner och kommentarer på Twitter och så. Och jag säger inte det för att hylla mig själv, utan jag säger att jag reflekterade kring liksom vad det här betyder för folk. Vilken liksom, man blir påminn om det, vilken liksom lägereld detta är. Att liksom folk har känsloband till den här klubben. Så är det ju alla klubbar liksom, men som sträcker sig över generationer. Det är folk som, när man folk summerar liksom sina liv, de lyckligaste stunderna, de tyngsta upplevelserna, så är ju de här grejerna som är med i det här dokumentet är ju med som folks liksom allra lyckligaste stunder och jobbigaste upplevelser. Och att liksom bli få det rakt i magen, liksom påminner mig ändå om vad det betyder känslomässigt för folk. Och någonstans är vi ju ändå framme vid den här bandyklubben som började spela hockey 1950. Det som händer imorgon lördag är ju faktiskt klubbens stoltaste ögonblick kanske. Man är framme på liksom en platå där man aldrig har varit. Och även om folk inte får komma in i arenorna så är det starka känslor just nu.
Det är det ju. Och missförstå mig inte nu, jag läste ju det här dokumentet innan det publicerades och tyckte också det var fantastisk läsning på alla sätt och vis. Men jag har ju också sett reaktionerna på främst sociala medier idag. Och jag blev också förvånad över det. Kanske att, alltså över mängden. Kanske, jag har funderat på det lite under dagen också. Men det är ju den delen man tappar så tydligt också när man inte har den här känna av stämningen som man gör i fullsatta arenor ett par gånger i veckan på de här hemmamatcherna. Man lär ju sig liksom att läsa av ett sinnestillstånd hos supportrar när man bevakar ett lag som vi gör. Och det har man gjort i alla år. Det har man inte kunnat göra den här säsongen. Jag tror att hade det varit en normal säsong Daniel och Mattias så hade man ju inte alls blivit förvånad över de här reaktionerna. För det hade liksom varit så hett på ett så självklart vis. Nu blir man nästan påminn om just det. Shit, det här betyder ju jättemycket för människor. Den grenen av allting har på något vis långsamt kapats bort under säsongens gång. Så det var ju på något vis var det nyttigt att få den påminnelsen också. Att bara, ja, det är ingen i hallen, men det sitter ju tusen och åter tusen människor framför tv-apparaterna som lägger ner lika stor del i sin själ, av sin själ liksom i sitt supporterskap trots förutsättningarna.
Nu ska inte jag komma in här och vara någon partydödare och missförstå mig inte. Men jag tänker också så här att man kan gå till sig själv. Att om man har ett favoritlag oavsett sport som man verkligen följer och bryr sig om, så mår man oftast som laget mår. Och läser man då det här dokumentet och har man följt Rögle hela resan, så har det ju varit en berg- och dalbana av eufori, nästan depression och allt däremellan. Så hela känsloregistren hos alla er som följer Rögle initierat och nära. Jag förstår er. Jag förstår att ni nu äntligen får uppleva det ni ska in och uppleva. Att det är något av det största ni kan vara med om. Jag fattar det och jag kan känna med er. Även om jag inte är en supporter på det sätt som ni är. Så ja, jag är kanske inte fullt lika förvånad som ni att människor ger uttryck för det.
Nej, men det är väl mest att man är van vid att ha för vård liksom en läsarkontakt. Även ansikte mot ansikte när man ser hur folk reagerar på liksom med och motgångar i samband med matcher, efter matcher. Det kan ju liksom råda antingen begravningsstämning och folk är förbannade i den arenan, eller är det en total liksom karneval. Det är ju sådana ytterligheter, och när man är van vid att ha dem tätt in på sig i vår roll, så liksom skapar man någon slags förmåga att känna av ett mående även hos supportrarna. Men det, när det har tagits bort, det var därför det, liksom påminnelsen av det efter det här dokumentet som Daniel skrev blev väldigt tydlig. Så känner jag i alla fall. Jag hade också lyckats glömma bort det där lite grann.
Och jag förstår precis vad ni menar. Jag skulle också bara vilja säga så här utifrån min horisont och mitt sätt att vara, min personlighet. Rögle är det perfekta exemplet på en klubb att följa för en supporter. För Rögle har fått med allt i känslor, allt som är bort från det maskinmässiga spelet, bort från det. Här är det bara precis allt som inryms under ordet känslor. Det förmedlar Rögle genom historien, och det är det som gör Rögle till den perfekta klubben att följa. För man vill ha det som människa, man vill ha allt, man vill ha Man vill ha bottnarna för att kunna känna och förstå topparna på ett annat sätt.
Ja, men som sagt, jag blev mest förvånad liksom, att nästan alla skrivit att de blev så känslomässigt berörda och till och med grät. Liksom. Men tänk på det, att liksom, supporta ett lag är ju ganska mycket som en, det är ju liksom en livslång kärleksrelation på något vis. Liksom. Och man blev ju i detta då påmind om liksom riktiga ups och riktiga downs. Men det var intressant. Jag sa det till dig, Linus. Jag sparar alla artiklar jag skrev mellan typ 96 och 98. Så jag har inte sparat en enda artikel efter det. Men det var ju roligt att bläddra tillbaka i de pärmarna. För det går ju liksom inte att googla det materialet. Det finns ju liksom inte på nätet. Men det var ju häftigt liksom att backa tillbaka till liksom 96-97 när man har åkt ur elitsen och där sitter 600 personer. Rögle har blivit Griffins och liksom tappat hela sin förening. Där sitter 600 personer, klacken, alltså, slutade gå dit och heja för att liksom, det är inte min klubb längre. Om man sparkar finnar och det liksom håller på att gå i konkurs. Till liksom att få, alltså, gå igenom det, den liksom elden till att sen liksom 15 år senare eller 25 år senare, herregud vad tiden går, så står man liksom här som ett av Sveriges bästa lag och ska spela SM-slutspel. Det är klart att som supporter har fått vara med om den resan, det ger ju perspektiv och sätter känslor i svall.
Ja, och du tar ju upp fler grenar i Rögle-trädet. Det som har varit med Griffins, svarta dräkter, sparkade fin. Alltså bara för mig som kommer utifrån att läsa det här är ju också en slags kunskapskälla. Rögle i svarta dräkter. Jaha, Griffins. Ja just det, okej. Okay. Alltså det blir så här, ja, vad har man inte varit med om som Rögle-supporter under åren? Nej, man har inte varit med om SM-guld. Kanske får man vara det den här säsongen.
Man har inte varit med om någon seger i SM-slutspelet heller.
Nej, jag kan börja i den ändan.
Vi får nu börja där imorgon. Och se om det blir så.
Ja, det är fascinerande vad ett lag kan göra med en människa. Och det är underbart att det är så. Ska vi återvända och prata lite grann om Frölunda också. Vilka Rögle faktiskt ska möta. För det vi har pratat om i Rögle att Dennis Everberg kanske är borta. Men i Frölunda så finns ju också spelare som kanske är borta. Joel Lundqvist, Lucas Raymond, tunga profiler. Ja, inte minst Joel Lundqvist då, som jag har varit ett Frölunda hjärta i så många år. Så ja, jag vet inte om vi ska börja med att lyssna till Henrik Lehmann som väl har bäst koll av alla på Frölunda. Eller en av dem som har bäst koll i alla fall. Så kan vi resonera utifrån det. Vad säger ni?
Det låter bra. Släpp in Lehmann i matchen.
Henrik, du har dyngkoll på Frölunda. Vad är det för motstånd som väntar Rögle egentligen?
Det är ett hårt arbetande hockeylag utan den där spetsen som Rögles fans är lite bortskämda med att se i spelare som Everberg och Bristedt och Saar och så vidare. Frölunda har haft väldiga problem att sätta pucken i nät den här säsongen. Har toppat alla sådana här Corsi-ligor och all expected goals och förnans monster eller talat. Man har haft svårt att omsätta detta och har blivit ett väldigt hårt arbetande lag som får checka väldigt hårt, som jobbar ner sina motståndare de gånger man lyckas med det och skapar chanser liksom på att lägga puckar bakom backar, jobba hårt, vinna puck och kasta in på mål och sådär. Och det var väl lite grann så man slog Djurgården igår i match 3. Disciplinerat, bjöd inte på någonting, lyckas till sist och hitta ett mål eller två. Roger Rönnberg fick frågan av Wikegård, Niklas Simor, att det inte var så underhållande, men känns som att Frölunda har kommit dit nu, att man förstår att det handlar om att vinna matcher snarare än att underhålla.
Men du, vi som har följt Frölunda och andra lag då, men just Frölunda nu då den här säsongen, vi har slitit oss i våra hår, kastat våra kepsar och undrat Vad är det som gör att det är så mycket pannkaka och höga toppar typ varannan omgång? Var är stabiliteten och varför pendlar det så mellan himmel och helvete i Frölunda?
Ja, Man kunde väl lika gärna försöka svara på vem som sköt Palme, tror jag. För att det är väldigt svårt att förstå. Jag har kallat det här laget för tombola för Frölunda, för att det är på något sätt så att man vet aldrig vad man får, och det är vinst lite för sällan. Men alltså, det stora problemet har ju varit det här att Frölunda har... man tappade Ryan Lash, man valde att inte lägga pengar på att försöka få tillbaka honom. Lash är, för den som inte vet, en amerikan som har pumpat in poäng de senaste säsongen i Frölunda Let's Powerplay och så vidare. Den spets som man får uttrycka så, som skulle finnas i Jan Morsak, slovenen, och Johan Sundström, som gör sin andra säsong efter att ha varit i KL lite grann. Har vi inte riktigt funnits där? Morsak har vaknat till på slutet, Sundström har famlat lite grann. Man har inte riktigt fått det här poänggörandet, man har inte riktigt fått det från backsidan heller. Och ju svårare det här laget har haft att göra mål, desto mer har man då på något sätt tappat sitt tålamod. Spelarna har känt ganska mycket att jösses vad svårt det är att få in pucken, och så chansar man lite igen, och så chansar man lite igen, och så åker man på ett mål i baken, och så ett till. Och så blir det, som du uttrycker så väl, pannkaka av allting. Men när det stämmer, när man då får kanske komma i ledning, ja, då blir det mycket bättre. Så att man har aldrig riktigt vetat vad man fått med Frölunda. Men jag fick känslan här nu i åttondelen mot Djurgården. Ja, ett fullständigt ras i match två, som man undrade vad det var frågan om. Men två av tre matcher väldigt väl genomförda, med lite enklare egen zon, inte bjuda på någonting, ta vad som ges. Alltså, de klassiska hockeyklyschorna, spela klart i defensiven först, jada, jada, jada. Och så lite trafik på mål och få några mål där. Så att, de supportrar i den här stan nu som ser glaset som halvfullt, de tycker nog att det kanske är något på gång ändå.
Jag ska inte ställa frågan, har Frölunda någon chans mot Rögle? För det är klart att Frölunda har chans mot Rögle. Alla lag har alltid chanser i ett slutspel. Men vad tänker du, Frölunda, mot det Rögle som varit så starkt den här säsongen, som till och med fått Roger Rönnberg att utse Rögle som favorit i den här matchserien som kommer?
Ja, alltså, det är ju skillnad på grundserie och slutspel. Det är bara att konstatera det. Dessutom har Rögle nu gått, och blir det två veckor blir det väl till imorgon utan att spela match. Men att Frölunda kommer i ett jäkla matchtempo. Jag tror vi kan få se lite grann av det i helgen. Över sju matcher, jag gillar ju det här att det är långa matcher, och då brukar jag alltid det starkaste laget vinna. Och det är klart att Rögle går in som favorit, givet att man, som jag nu förstår, är skadefritt och har ju en jäkla offensiv eldkraft i alla de här spetsspelarna. Seiden fantastisk, Jelena fantastisk, att bra målvaktsspel. Men det är nog ingen dröm att möta ett så pass rutinerat slutspelslag som Frölunda heller, för Rögle. Så att tippa ska jag inte försöka göra, för att det är jag sämre på någon annan. Men jag tror att det här kan bli en jäkla oviss matchserie. Det tror jag. Och jag tror att Frölunda har en chans om man hittat någon sorts stabilitet nu. Axlarna tror jag åkte ner lite grann. Man tog sig efter en jäkla jobbig säsong ändå till kvartsfinal. Det är liksom inte idrottslig katastrof om man skulle åka ut nu. Kanske lite mer avslappnat. Får man nog träff i den här försäkringen som man ju har som egentligen den enda plan för att spela hockey. jobba, trycka och sådär. Får man träff i den och kan spela med den disciplin som behövs, så ja, alltså, Rögle får slita i alla fall, om jag säger så då.
Vad tror du om publikens frånvaro som det har varit hela säsongen? Vilket lag drabbas hårdast av det?
Kanske är det så att Frölunda hade haft en fördel här av att kunna fylla på med Skandinavium, och överhuvudtaget den känsla som blir i ett slutspel när det är fullt tryck. För att man ska minnas att Rögle har väl inte vunnit en slutspelserie, va? Men i det här fallet en färsking i slutspelsammanhang. Och man pratar ju ofta om det, att man måste ha varit med förut för att gå långt och bla 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 så vidare. I år tror jag att det här är ju inte ett slutspel som andra slutspel. Det är tomma läktare. Jag tror att även om slutspelshockeyn är lite annorlunda än grundseriehockeyn, så ska man, det ska man inte ta bort. Men jag tror inte Rögle har så stor nackdel av att aldrig ha liksom gjort någonting i ett slutspel. Så att utan publik, jag tror att Rögle känner ett snäpp eller två på det faktiskt.
Du tror det, trots att Rögles fanbase och inte minst på plats är en enorm ljudkuliss och inte alltid så lätt att hantera för motståndarna.
Ja, jag gör det. Alltså, inte för att jag inte saknar sin publik, herregud. Det är ju, alltså, jag har ju varit i Catena Arena flera gånger. Det är ju wow. Alltså, man mår ju så gott att sitta där inne med de här branta läktarna och ett tryck som är måkare. Så det är klart att Rögle får ett lyft av det. I gengäld får ju Frölunda ett lyft av sin publik, om man nu har haft det. Men just det här att ställa om till ett slutspel och allt det här man snackar om med bristande slutspelserfarenhet, Rögle och så vidare. Jag tror inte den bristen egentligen är så påtaglig nu, utan okej, okay, nu har Rögle laddat, fått tillbaka spelare, nu kommer Frölunda ner på lördag söndag. Jaha, nu går vi ut och lirar. Det är inte riktigt samma den här gigantiska slutspelsladdningen, även om man givetvis vill vinna i SM-guld, men det blir inte riktigt samma skillnad, tror jag. Inte vet jag, men jag tror.
Henrik Lehmann, mycket enkel att lyssna till, och jag, det är svårt att inte få den här meningen som man pratade om. Ja, vem mördade Palme? Jämför det med hur förklarar man Frölundas svajiga säsong? Jag vet att jag skrattade till där, inte för att någon mördade Olof Palme såklart, men jämförelsen som är ganska barock egentligen, Daniel. Jag ska säga så här också, jag vet också det som inte lyssnarna vet är ju vad du har tyckt och tänkt kring Frölunda och vad du har skrivit och varit så frustrerad över detta lag att du inte heller får någon koll på vad är egentligen för lag den här säsongen.
Nej, Lehmann är väl den bästa att lyssna för. Han är en mycket skicklig kollega. Han har ju sett Frölunda mycket, mycket mer än vad vi har gjort och jag har gjort. Men det går ju att backa upp det han säger i statistik och se att Max Friberg är deras bästa målskytt i grundserien. Han gjorde 13 mål. Det gjorde Anton Bengtsson också. Han är femma i Rögles målliga på den noteringen. Så det går ju för det ganska svart på vitt att det är ett lag som har kämpat med sitt målskytt i hela säsongen. Skrolla igenom laguppställningen så ser man att det är väldigt stora namn. Både väldigt etablerade och väldigt högkaratiga ungdomar som de har noppat liksom i tuff konkurrens. Jesper Sellgren som man fick hem framför näsan på Rögle från NHL. Så att det är ju lite av ett mysterium. Det är ju ett lag som ser ut att, eller som borde kunna prestera en jämnare hockey än vad de har gjort.
Sen är han också inne på slutet med att han någonstans tror att Rögle kan gynnas av, om det nu är något lag som gynnas av att det inte är publik, att Rögle någonstans kanske har en fördel där. Det är väl, det där är svårt att säga om. Den ljudkuliss som ändå är i Catena Arena när Rögle-supporterna är på plats jämfört med kulissen i Skandinavien när publiken är på plats. Jag kanske går på ett ute där.
Ja, men det är kanske enda stället där jag inte är helt överens med Lema. Jag tror ju att en fullsatt Catena hade kanske varit någon slags garant liksom för att en match som imorgon inte rinner Rögle och händerna. De hade ju eldat Rögle hårt. Jag tror inte att de hade förlorat särskilt många matcher hemma. Samtidigt så är det kanske inte riktigt lika samma fest i Skandinavien i en kvartsfinal. Skandinavien kan vara fantastiskt när det är fullsatt och bortåt final. Liksom. Men en kvartsfinal mot Rögle skakar kanske inte om på riktigt samma sätt. Plus att Rögle och sista åren trivs ganska bra i den arenan. Så att, jag tror nog ändå att en publik i arenorna hade inte missgynnat Rögle. Det tror jag inte.
Nej, och sen så är ju Lehmann inne också på att han tror att Frölunda kommer att uppträda som ett väldigt jobbigt lag. Alltså fysiskt jobbigt lag att möta. Jobbar hårt. Och det var ju Ted Brithén inne på också. Och det är väl deras väg in i det hela förmodligen, Frölunda, när man då har haft problem med målskyttet, det är att jobba sig till det hela.
Ja, och det är väl därför vi har ringat in de här matcherna som är väldigt speciella, för de brukar ofta bli väldigt underhållande. Det är två lag som är programmerade ungefär på samma sätt, som vill liksom framåt och vill åka mycket, så att när de brakar samman brukar det bli roliga matcher. Så återstår det väl att se om Joel Lundqvist kliver tillbaka. När jag bläddrar i mina gamla pärmar från 96 eller vad det var, så stod han i Rögles U14 och U16 eller vad det kan ha varit. De hade ett starkt 82-lag på den tiden. Men det blev intressant. Han är ju hela liksom, hjärtat i det laget. Det ska bli kul att se om han kan checka in längs vägen också.
Men visst är det väl så här. Om vi får sätta någonting på Rögles plussida utöver allt vi har sagt, så känns det som att målvaktsuppsättningen i Rögle lovar lite mer än Frölundas målvaktsuppsättning. Det är min känsla i alla fall.
Ja, det är väl där om erfarenhet och sånt också. Vi har pratat om Reifalk innan, att han har steppat upp i till exempel kval med när man har försökt eller hängt kvar i SHL tidigare, men eller gått upp rättare sagt. Nu är det ju slutspel och det är en situation han inte har varit i innan. Det är ju ett frågetecken i sammanhanget. Så den faktorn där återstår nog att se lite, även om jag tror att Reifalk har kapaciteten och vad den målvakten Rögle behöver för att gå långt. Men då måste han upp och såklart och toucha i sitt all time high och hålla sig där uppe.
Men Rögle har också Johan Gustafsson som backup som tog guld med Frölunda innan han drog iväg till Tyskland för att sen komma till Rögle. Rögle har också ung målvakt i superform, Kalle Klang. Så det finns tre målvakter att tillgå där ingen förmodligen riskerar att göra bort sig. Tror inte jag i alla fall. Så jag lägger nog ändå det som en plusfaktor för Rögle.
Jag tycker det ska bli intressant att se. Precis som Lehmann är inne på så tror jag också att Rögle kommer att få fullt upp med Frölunda. Jag håller Rögle som knapp favorit. Men det ska bli intressant att se vad Frölunda gör i en lång serie. Det som har varit grejen så här långt i play-in. Jag har sett nästan alla matcher. Det tycker jag är att man ser de lagen. Det finns någon slags anledning till att de slutade. 7, 8, 9, 10. De är väldigt ojämna. Frölunda imponerade stort på mig i första matchen på Hovet. Sen åkte man hem och spelade Kalle Anka-hockey och höll på att ge bort 10 mål i andra matchen. Innan man liksom samlade ihop sig och vann. Det ska vara intressant. Sen de kan liksom steppa upp och göra en jämn serie. Att vara bra kväll efter kväll. Kan de det så kan det här bli en brutal, jämn och häftig historia.
Avslutningsvis, är det någonting mer ni vill få ut till våra lyssnare?
Jag vill utmana att släppa pucken, för vi är sugna på hockey nu.
Och jag vill utmana att följa den här kvartsfinalserien via oss och vår bevakning, för vi kommer och trycka på gasen så mycket vi bara kan. Vi ska ju dit alla tre under lördagen till exempel och göra lite tv och texter och krönika och maxa vår kapacitet helt enkelt, som säkert de andra två lagen på isen kommer att göra.
Jag vill be Hjelm uppmana läsarna att ta rygg på ett försäkringsbolag. Vilket ska de ta då?
Vågen.
Exakt. Vågen ska vi ta rygg på.
Och till sist ska vi bara runda av med vår nyinstiftade kategori och säga ett par ord om den. Vad var det jag sa? Luleå slutade femma.
Sa du det? Hur kan du komma ihåg det? Jag kommer inte ihåg vad jag sa förra veckan.
Så var det också noterat i podddagboken.
Vi gratulerar dig, Hjelm.
Stort
grattis.
Och så hoppas vi få gratulera Luleå till ett SM-guld om någon månad. Så att vi får typ det här.
Nej, det hoppas vi verkligen inte. Med de orden så har ni inga grönvita supportrar med längre.
Nej, vi får balansera. Vi har ju, de har ju suttit och varit gråtfärdiga i morse. Då får vi göra dem förbannade också. Hela känslospektrat ska med, Hjelm, när det är slutspel. Nu kör vi!
Ja, det gör vi. Och ni hänger med oss på hd.se och i Helsingborgs Dagblad. Vi kommer också ha tv efter första matchen här, där vi ska analysera ner den matchen på lördagen. Och Linus vill säga någonting mer.
Avslutningsvis bara håll utkik på vårt Twitterkonto Roglepodden under nästa vecka. För vi får ju se när det blir podd under nästa vecka. Rögle spelar ju i Göteborg både tisdag och onsdag. Onsdag är ju vår vanliga inspelningsdag, så det blir lite struligt att göra det då. Så vi får se när under nästa vecka vi spelar in. Spela in kommer vi att göra, men vi kommer att berätta det för er där helt enkelt.
Känns spontant som torsdag, va? Som ett stalltips om vi ska ha något.
Precis. Det är stalltipset.
Tack så jättemycket för att ni följt oss den här uppstarten till helgen och kvartsfinalen. Den första mellan Rögle och Frölunda. Och och på återhörande.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.